Vad tänker du på när du hör ordet resor? Kan det vara en semesterresa till ett exotiskt land eller en spännande storstad? Jag tror de flesta av oss tänker nog på semester, men resa kan ju även vara så mycket mer. Vi är ständigt på resa vad vi än tänker oss. Jag heter Bernhard Sahlgren och välkommen till min resa. My Heart Will Go On med Céline Dion. Varje gång jag hör denna låt så står jag åter utanför bion på George Street i Sydney. En kväll i februari 1998. Vi hade varit och sett Titanic och när vi kom in på bion uppskattade vi AC:n för det var svalt och skönt. Men i samma stund som fartyget gick ner i det iskalla vattnet satt vi och huttrade av köld i biosalongen. Efter filmen var det väldigt skönt att komma ut i sommarkvällen och känna värmen igen. Detta var min första resa till Australien och Sydney. Jag och min sambo, vi hade kommit till Sydney efter några veckor i Asien. Jag kommer ihåg att jag stannade vid ett fönster strax efter att vi lämnade flyget och jag såg skyskraporna i Sydney. Jag tror att där och då blev jag för alltid förälskad i Sydney och i Australien. Det här var en förälskelse som växte sig starkare för varje gång jag kom tillbaka. Då visste inte jag att det här skulle påverka min framtida yrkesval. När jag fick frågan om att sommarprata så funderade jag på vad jag skulle kunna prata om. Efter ett tag så landade jag att tala om resor som skulle komma att bli en så stor del av mitt liv. Resor kan ju betyda så mycket mer, men jag tänker också livsresa. Jag är född och uppvuxen här i Falköping och bodde här fram tills jag skulle fylla 22. När jag var runt 20 så tyckte jag att Falköping började kännas alldeles för litet för mig. Jag hade dessutom träffat min sambo som bodde i Göteborg, så det föll sig rätt naturligt att flytta dit. Även om jag längtade bort så var Göteborg på lagom avstånd hemifrån, en timme med tåg. Livet i Göteborg det passade mig utmärkt. Vi bodde i en bostadsrätt i Masthugget på promenadavstånd från centrala stan och jag kunde gå till och från jobbet. De första åren så blev det inte så många resor hem till Falköping. Jag var alldeles för upptagen med att leva mitt nya liv. Jag hade tack och lov väldigt förstående föräldrar som förstod att inte tjata hem mig. Vid denna tidpunkt då jag gjorde min första långresa till Australien så bodde jag som sagt i Göteborg och jobbade på Stena Line. Jag jobbade i incheckningen och såg till att andra människor kom iväg på sina resor. Efter några år så hände det som många råkar ut för. Jag och 800 kollegor inom Stena Line fick sluta då det skulle sparas pengar. Jag fick då i enorm hjälp av Trygghetsrådet och fick tips om att söka in på en utbildning som heter TRAC. TRAC, det står för Travel Academy. Det är en utbildning för att kunna jobba på resebyrå. Under denna utbildning så ingår även att man gör praktik på en resebyrå i cirka 2 månader. Där hade jag turen att få praktikplats och även jobb när jag var klar med utbildningen på en resebyrå som heter Kilroy Travels. Kilroy, de är inriktade på resor till studenter och ungdomar. Och jag måste säga att jag hade verkligen tur som fick jobb på en sån himla rolig byrå som Kilroy. Vi bokade ungdomar över hela världen och på sätt och vis hade vi kollegor runt om i världen också. Vi hade bra kontakt med arrangörer som vi samarbetade med och många träffade dem på mässor och studieresor eller att de kom och besökte oss. Tonight I'm gonna have myself a real good time. Feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star, leaping through the sky.
good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me
Try
now.
I'm having a good time.
Don't stop
yes,
me now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Da 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 da.
Ett första tips som vi fick på utbildningen, det var att man aldrig under en anställningsintervju skulle säga att man älskar att resa om man vill jobba på resebyrå. Det är ju förvisso en fördel, men man är ju faktiskt där för att sälja resor. Hur fanns det ju ändå möjlighet att få resa? För saken är ju den att alla som jobbar i resebranschen älskar ju att resa. Dels fick man åka på officiella studieresor som byrån anordnade tillsammans med flygbolag och leverantörer. Men också på egenkomponerade resor. Jag såg de här som självfinansierade studieresor. Det var absolut inga som helst problem att få tjänstledigt under vintern om man erbjöd sig att jobba hela sommaren. Det var ofta vi låste dörren till vår lägenhet i Masthugget och kom hem efter först kanske 1-4 månader. Det är så himla berikande att få resa och uppleva andra kulturer. Man får verkligen perspektiv på sin egen tillvaro och hur väldigt bra vi har det här hemma. Jag kommer aldrig glömma den där lilla killen på kryckor som hoppade efter mig när vi var i Kambodja. Det var en liten kille på kanske 8 år med ett ben. Det andra benet hade han förlorat när han kom för nära mina som exploderade. En annan sak som jag heller aldrig kommer glömma var också i Kambodja. Vi hade rest dit efter en tid i Thailand. Jag hade ordnat allt hemifrån och när vi kliver ur taxin så möts vi av receptionisten som kom från Varberg. Hotellet som vi skulle bo på var norskägt och de drev även ett barnhem utanför staden. Där bodde föräldralösa barn, men även de barn som hade föräldrar som jobbade. Så det funkar alltså även som ett dagis. Vi fick göra ett besök där och det var nog en av de roligaste eftermiddagarna vi hade på hela resan. Barn är ju barn oavsett vart de är födda. De tyckte att det var lika spännande att få träffa oss som vi tyckte det var att träffa dem. Jag hade en vit t-shirt på mig och jag fick direkt namnet Mr. White t-shirt. Det var en riktig bonusdag. Vårt mål för resan till Kambodja det var ju annars att besöka alla tempel. Ja, eller alla tempel går ju faktiskt inte att besöka för det är ett jättestort område. Det är nästan 250 kvadratkilometer med tempel innästlade i djungeln. Under Angkors högkonjunktur för ungefär 850 år sedan bodde här 1 miljon människor, samtidigt som det bodde mindre än 90 000 i London. Jag minns vi åkte motorcykeltuk-tuk som kördes av vår guide Mr. Fixit, som för övrigt också var polis, till Angkor Wat vår första kväll i Kambodja. Vi åkte genom djungeln och helt plötsligt såg vi det mäktiga Angkor Wat torna upp sig i horisonten. Templet är omgärdat av vattengravar, solen var på väg ned, luften var varm och vi satt där i våra shorts och t-shirts. Jag kunde nästan inte förstå vad jag var med om. Än idag så kan jag rysa av välbehag och spänning över det här minnet, det var så magiskt. Jag är inte så himla förtjust i höjder och vid 2 tillfällen i Kambodja så fick jag känna på detta. Första gången var när vi var på Angkor Wat. Vi skulle gå in i templet och för att göra detta fick vi klättra upp på väldigt branta trappor. Jag klättrade nästan på alla 4 och blev omsprungen av en gammal man i flip-flop. Han var då minsann van att ta de här trapporna, det märktes. När jag nästan var uppe, jag hade endast 3 trappsteg kvar, så klev jag åt sidan på en avsats och där blev jag stående. Min sambo var före och redan uppe. Jag fullständigt vägrade att närma mig trappan igen för jag var övertygad om att jag då skulle trilla ner för den branta trappan. Samtidigt så insåg jag att jag kunde inte stå kvar där på avsatsen, men jag kunde heller inte för mitt liv gå upp de 3 sista stegen. Då tittade en kvinna ut genom något som en gång varit ett fönster och frågade mig på engelska om jag behövde hjälp. Hon hade väl stått där och tittat på mig en stund kan jag tänka mig. Jag svarade att jag nog behövde hjälp, så med en fast hand i min drog hon in mig genom öppningen i väggen. Väl uppe var allt bra igen. Ända tills jag inser att jag ska ner också. Trappan ner var ju självklart lika brant som trappan upp. Och det fanns ett vingligt räcke som rörde sig så fort man bara tittade på det. Då känner jag hur paniken börjar komma krypandes igen och jag blir nästan gråtfärdig. Det var några barn där också och de skrattade ju gott åt mig när jag med panik i blicken sakta backade ner för trappan. Jag lovade mig själv att det här var sista gången jag var uppe i ett tempel. Men som alla vet så är ju minnet ibland väldigt bra men också väldigt kort. Redan någon dag senare var vi vid ett annat tempel som man också kunde gå upp i. Detta såg inte så högt ut som man korvat så jag tänkte att det blir nog ingen fara. Uppför var inga problem. Men när det var så dags att gå ner igen så kände jag hur paniken kom med krypandes. Jag tänkte för mig själv att om jag sjunger en sång så kommer jag kunna distrahera mig. Saken var bara den att jag just då inte kom ihåg en enda textrad förutom vår nationalsång. Jag tror att jag är nog den enda som baklänges klättrat ner för ett tempel i Kambodja sjungandes på det gamla det fria. Vid ett annat tillfälle, i ett annat tempel, Taproom, som för övrigt är med i filmen Tomb Raider med Angelina Jolie, kunde man se hur naturen en gång tagit över templet. Stora rötter hade sprängt stenväggar och de slingrade sig över murar. Vi gick runt i templet och helt plötsligt ser vi en munk i en dörröppning som blev fotad. Vi tyckte det var väldigt vackert, så min sambo frågade om det var okej att han också tog ett foto. Vi ställde oss bakom fotografen och tog några bilder. Munkarnas kläder i Kambodja är tyger i olika nyanser av gult och orange, så det var väldigt färgstarkt mot templets väggar. Några månader senare blev vi överraskade när vi fick se bilden igen, nu på omslaget till National Geographic. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes I'd have to pay and bear my soul. A joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day. Sometimes I just feel it's only me who jätterolig utflykt gjorde vi i Cairns i nordöstra Australien. Det var en dagstur med Uncle Brian. Turen heter Fun Falls and Forest och man spenderade i stort sett hela dagen i regnskogen. Jag tror inte att jag överdriver när jag säger att Uncle Brian var den absolut bästa guy vi någonsin stött på alla våra resor. Han fick alla att känna sig välkomna och på vägen tillbaka ner mot Cairns igen var vi alla insmorda med zinkpasta i ansiktet och bussurfade i mittgången på bussen. Hans buss hette för övrigt Gus the Bus och den blev under dagen lika levande som Uncle Brian var fantastisk. Under många år höll vi på med sportdykning och då kretsade våra resor runt dykning. Ett speciellt minne gällande dykning skedde när vi var på Nya Zeeland. Här hade vi bokat en veckas dykning på ett dykställe som heter Tutukaka. Och vi skulle dyka bland två öar som heter Pornites Island. Historien kring Pornites Island är väldigt tragisk. Öarna tillhör en maoristam där kvinnor, alla kvinnorna och alla barnen blev brutalt mördade av en rivaliserande stam när männen på ön var iväg. Efter denna händelse förbjöd stammen att någon att gå i land på öarna och man får heller inte bedriva fiske runt öarna och det här området sträcker sig 800 meter ut i vattnet. Detta fredade område har resulterat i ett makalöst djurliv, både i vattnet som på land. Inför varje dagsdykning fick vi, förutom då den vanliga dykgenomgången, även en historisk genomgång av området. En morgon var vi på en plats som heter Stingray Alley. Här skulle vi dyka bland stingrockor. Denna morgonen började vi inte lyssna till den historiska genomgången eftersom att vi redan hade hört den 4 dagar i rad. Det gav oss ett försprång i vattnet på ungefär 15-20 minuter. När vi sakta sjönk ner under vattenytan var vi ensamma med ett 100-tal stingrockor i olika storlekar. Vi simmade runt dem och de var så många att vi krockade med dem vid några tillfällen. Allt eftersom de andra dykarna kom ner i vattnet minskade antalet stingrockor och till slut var alla borta. Vi insåg att det vi precis hade varit med om är något som få har fått uppleva. Det där med höjder gjordes påminnande även på Nya Zeeland. Jag hade slagit var med en kompis som också reste runt på Nya Zeeland samtidigt som vi var där. Att om han skulle hoppa fallskärm så skulle även jag göra detta. Jag hade nog inte riktigt räknat med att han skulle göra det. Men en dag så fick jag ett sms med ett foto där han skulle hoppa fallskärm. Så det var ju bara för oss att anmäla oss till ett fallskärmshopp vi också. Dagen kom och vi skulle hoppa fallskärm. Då fick vi vänta några timmar på vår tur. Så vi hann se många som kom ner efter sina hopp. Och alla var så himla glada. Denna väntan kändes som en evighet. Och jag kan lova att jag var livrädd när jag väl satt i planet. Och såg hur allt på marken blev allt mindre och mindre. När det så var min tur så fick jag hänga i luften på 4000 meters höjd utanför planet. Fastspänd i min instruktör som satt på kanten. Då var det verkligen för sent att ångra sig. Jag trodde att hjärtat skulle stanna på mig när han kastade sig och mig ut från planet och vi föll i en rasande fart ner mot jorden igen. Allt gick så jädra fort. Om jag inte missminner mig så faller man i ungefär 200 km i timmen. Efter ett fritt fall på cirka 45 sekunder så drog instruktören i snöret och fallskärmen vecklade ut sig. Då kunde jag börja andas igen och kände någonstans att det ändå kanske var lite spännande och inte bara otäckt. Instruktören sa någonting till mig, vilket var väldigt svårt att uppfatta i blåsten, så jag nickade bara. Helt plötsligt så lossnade jag från honom och åker ner ungefär 10-20 cm. Jag trodde för en halv sekund att jag skulle fortsätta falla och han tänkte att det var väl då ändå typiskt att detta skulle hända just mig. Det visade sig att det han hade sagt var just detta. Att han skulle koppla loss mig lite nu när vi föll sakta i fallskärmen. När jag själv landade på marken så förstod jag helt plötsligt varför alla var så himla glada. De var ju glada för att de hade överlevt. Det var i alla fall jag. Jag var så lycklig över att få fast marken under fötterna igen. Och lovade att jag aldrig skulle göra om det här. Och det är ett löfte som jag aldrig har brutit och jag har dessutom slutat slå vad med mina vänner om att göra såna här idiotiska saker. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter, I will not cut my hair.
child is a savage. She looks for her romance in the colors of stones, in the faces of cats, in the falling of feathers, in the dancing of fire, in the curve of old bones. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter. I will not cut my hair, I will not lower my voice. My mother's child dances in the darkness. She sings heathen songs by the light of the moon, and watches the stars and renames the planets, and dreams she can reach them with a song and a broom. Out of darkness into this world, through blood and through pain, and deep in our bones the old songs are waking, so sing them with voices of thunder and rain. We are our mother's savage daughters, the one who runs barefoot cursing sharp stones. We are our mother's savage daughters. We will not cut our hair, we
Efter våra veckor på Nya Zeeland så fortsätter vi till Fiji. Jag kan säga att vi nog tog i lite när vi hade bestämt att vi skulle vara på Fiji i 5 veckor. Våra 2 första veckor hade vi bokat en rundresa som tog oss till platser där man som turist i vanliga fall inte får komma. Vi besökte byar och träffade lokalbefolkning. Inför varje besök i en by så genomfördes en ritual där vi som besökare fick överlämna en gåva. Denna gåva bestod i en torkad kavarot. Vi fick börja med att utse en hövding i våran grupp, och när denna hade överlämnat vår gåva var det dags för nästa ritual, kavaceremoni. Första gången vi var med om det här så kändes det lite som hittepå. Både överlämnandet av gåva men också kavaceremonin. Vi insåg rätt fort dock att det här var någonting som man gjorde på största allvar. Kavaroten kommer från en pepparväxt som har odlats i Stilla havsområdet och konsumerats över 3000 år. Och kavaceremonin där gick till så att man satt på golvet i en ring kring en stor skål med något som såg ut som lervatten. Lervattnet visade sig vara malt kavarot utblandad i vatten. Hövdingen i byn började genom att klappa i händerna en gång, tog skålen med kava och drack. Därefter klappade han händerna 3 gånger och sa "Vinaka vakalevo". Därefter var det dags för vår hövding att göra samma sak. När de båda hövdingarna hade gjort sitt fick vi andra en efter en göra samma sak. Efter ceremonin var isen bruten och vi kunde alla slappna av lite. Kavan har en lätt berusande effekt och gör att man känner sig lugn och rätt belåten. Så det var kanske inte så konstigt att vi alla kände oss lite avslappnade efter ceremonin. Jag är ju rätt nyfiken av mig ibland och frågar efter ett tag vad det betyder "Vinaka vakalevo". Till svar fick jag att det betyder "thank you very big". Jag antar att de egentligen menar "thank you very much", men "levi" på fijianska betyder "big", så därav "thank you very big". De resterande veckorna ägnade vi oss åt att luffa runt bland öarna som omger huvudön. Och i ärlighetens namn, man tröttnar rätt fort på vita stränder fulla med plastskräp. På Fiji har de dessutom inte aircon på sina lokalbussar, utan här har de haircon. Bussarna saknar helt enkelt fönsterrutor så det blåser rakt igenom. Resa kan också vara livsresa. För mig, eller rättare sagt oss, tog livet oss en annan väg. Det tog sin början under ytterligare en resa, denna gången till Kina. Vi hade besökt vänner som bodde i Shanghai och vi hade talat om att vi kanske ville något annat med våra liv. Vi hade talat om att skaffa en större lägenhet i stan som fortfarande då var Göteborg, eller kanske ett hus eller ett landställe att åka till. Vi kollade runt lite och vi kom överens om att det var ett landställe vi ville ha. Vi trivdes bra med vårt liv i Göteborg, så vi ville ha kvar vår bas där. Vi hade varit kolla på en del hus i en radio om 10 mil från Göteborg. Vår tanke var att vi skulle kunna åka över dagen, så inte mer än 10 mil. Under vår resa i Kina så satt jag och kollade på Hemnet och hittade ett hus på Falbygden som verkade spännande. Jag skickade iväg ett mejl och fick svar att vi skulle höra av oss när vi kom hem. Sagt och gjort. Väl hemma i Sverige igen kontaktade vi mäklaren och åkte för att titta på huset. Det var rätt mycket att göra på det, men vi började ändå att buda. Efter ett tag fick vi dock väldigt kalla fötter. Det visade sig att det var kanske lite för mycket att göra på huset, så vi drog oss ur budgivningen. Samma kväll satt jag åter framför datorn och kollade på Hemnet, och där hittade jag vårt ställe. En sommarstuga som var så välskött, hade en jättefin trädgård och en stor tomt. Vi kontaktade aktuell mäklare med en gång, och efter två besök och en intensiv budgivning var vi så ägare till ett eget lantställe. Av de tidigare ägarna fick vi köpa i stort sett hela bohaget, då de inte behövde någonting utav det. Det här medförde att vi även köpte oss tid och kunde börja njuta med en gång av vårt nya ställe. Första året tror jag att vi åkte nästan varje helg till landet, som vi sa. Vi njöt av vårt ställe och kände lugnet så fort vi hade parkerat på gårdsplan och klev ur bilen. Med tiden så började vi dra på att åka tillbaka till Göteborg på söndagskvällen, utan stannade ofta till måndag morgon. Vi insåg nog att vi känslomässigt redan hade flyttat när min sambo fick en present en gång, och min fråga var om vi skulle ha den hemma eller i stan. Vi började prata allt mer om att flytta ut till landet och kanske behålla lägenheten i stan som en övernattningslägenhet. Vi spånade om lite olika jobb som man kunde ha, och det var rätt många galna idéer. En av idéerna var att kanske öppna en butik. Det var en gammal dröm jag hade haft för väldigt länge sedan. Men ödet ville ju då annorlunda, och det blev Göteborg och många resor runt om i världen istället. Nu var det kanske ändå dags. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my. What a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world. It's me and my life. Guess I'll just add up the score and count the things I'm grateful for in my life. This is my life. Jag har lärt mig att man ska aldrig säga aldrig. Jag hade nämligen sagt att jag aldrig skulle flytta tillbaka till Falköping eller till någon mindre stad i Göteborg för den delen. Innan vi skaffade vårt landställe när vi reste som mest hade vi funderingar på att kanske flytta till Singapore eller till Sydney. Genom Killer Travels kunde vi i personalen få möjlighet att jobba på våra servicekontor i Bangkok eller i Sydney. Min dröm var att få åka till Sydney och jobba. Jag blev erbjuden jobb i Bangkok dagarna innan vi skulle resa hem från vår 4 månaders långa resa. Då var jag redan inställd på att komma hem och jag ville ut till Sydney, inte till Bangkok. Nu fick jag aldrig chansen att åka iväg till Sydney för att jobba och ibland så kan jag fundera på hur livet hade sett ut om vi hade flyttat iväg utomlands. Vi pratade med några goda vänner om vår idé om butik och de gav oss modet att satsa. Vi började planera och tanken var att jag skulle planera för butiken samtidigt som jag jobbade. Jag hade vid detta tillfälle bytt byrå och kände att jag blev allt mer stressad över min jobbsituation. Jag upplevde att jag var aldrig riktigt ledig. Jag hade ständigt tankarna på jobbet och vad som väntade mig nästa dag. Det här blev till slut så påfrestande att jag blev nästan sjuk. Jag minns sista julen som jag jobbade på byrån. Då letade en kund upp mitt privata mobilnummer och ringde mig på julafton och ville ha min hjälp. När vi kom tillbaka upp till landet efter alla helgerna igen så hade vi vårt julpussel liggande på rumsbordet. Efter middagen så satte vi oss för att pussla. Men det enda jag såg det var mina postitlappar på mitt skrivbord på jobbet med vad jag hade att göra. Lördagen var stilla och jag var ledig. När jag vaknade på söndag morgon hade jag börjat jobba igen. Då hade jag drömt om en kund som jag skulle kontakta på måndagen. På eftermiddagen gick vi en lång promenad och jag berättade detta för min sambo. När han förstod hur sönderstressad jag var så sa han direkt att jag skulle säga upp mig. Vi hade en bokad resa till Kanarieöarna 2 veckor senare. Och vi bestämde oss för att där prata igenom situationen lite mer i lugn och ro. Det här samtalet det varade inte ens en timme innan vi var överens om att jag skulle säga upp mig när vi kom hem för att kunna förbereda vårt nya liv. Tanken från början var att jag skulle öppna butiken och min sambo skulle jobba kvar i Göteborg. Och eftersom att hans jobb inte krävde att han var på plats på ett kontor varje dag så kunde han också jobba från landet. Det som följde var en noggrann planering av öppnandet av vad som skulle bli vår butik. Otaliga möten med leverantörer och inköp skedde. Inte bara vad som skulle säljas utan också inredning. Vi hade en bild av en butik vi besökte i Singapore för några år sedan. Och med den på näthinnan så planerade vi vår inredning. Vi ville att det skulle kännas inbjudande och som vi faktiskt hört flera gånger. Det känns som att man kommer in i någons vardagsrum. I september 2013 så slog vi upp dörrarna till Bernhards koffert. Vi vill inte låsa oss vid något gällande val av namn och vår tanke med Bernhards koffert är, vad har man i sin koffert? Man kan ju tycka att det är en idiotisk idé att ge sig på att starta ett eget företag när man som jag var så himla stressad på mitt förra jobb. Men saken är den att jag har aldrig mått bättre och aldrig varit lugnare när det kommer till min jobbsituation. Visst, det är jättemycket jobb. Vi gör ju allting själva. Och visst har man svackor där man inte har så mycket energi, men då är det bara att ta det lite lugnt och så kommer energin tillbaka. En sak som jag inte hade räknat med när det gäller flytten hem igen var det där med vänner. Vi hade ju många vänner som vi haft lång tid tillbaka, men vi fick också med tiden nya vänner. Det är något speciellt med att få nya vänner när man kommit upp i åren. Dessa nya vänner har kommit att bli några av mina närmaste. Det är också en resa att få nya vänner. Vi har ju även många vänner på andra sidan jorden också. Och nu i sommar så får vi besök av 2 av dem från Australien. Vi har inte träffats på 11 år, men tack vare FaceTime så känns det inte som vi inte har setts på så länge.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour
contre mon corps. Faudrait m'y rajouter. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandes. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes. Oh, on peut bien. Je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu veux que tu sois loin de moi. Pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu?
En annan väldigt rolig grej som också hände när vi bestämde oss för att flytta, det var att vi äntligen kunde skaffa hund. Jag hade under så många år drömt om en fransk bulldog. Så samtidigt som vi planerade vår framtid med butiken så letade jag på svenska kennelklubben efter en uppfödare som hade frallor. Det visade sig vara svårare än jag hade trott. Jag minns ju hur jag fick följa med min faster och hennes man när de skulle köpa sin första fralla. Då åkte man till en kennel, pekade ut vilken hund man ville köpa. Och så var det klart. Jag kan ju säga att mycket har hänt sedan 1977 och hur det gick till att köpa hund. Efter ett ordentligt letande och mejlande fick jag dock napp. En underbar uppfödare nere i Skåne svarade att det måste vara min lyckodag, för hon hade en valp kvar och han var vår om vi lovade att älska honom. Och som vi älskade vår lille Hugo. Från första bilden på honom i en salladsskål till idag. Mitt hjärta svämmar över när jag tänker på honom och våra andra hundar. Efter 3 år fick Hugo en liten kompis som heter Felix. Felix kom från en uppfödare i Malmö och de var släkt med varandra på något sätt. Inte för att de brydde sig, men vi tyckte ändå att det var lite kul. Hugo fick en kompis som han genast tog sig an och Felix kände sig trygg med Hugo. Hugo han älskade att krypa upp i knät när man satt på trappan. Där satt han och spanade ut över gärdet bredvid våran trädgård medan Felix utforskade världen. 3 dagar efter Hugos 10-årsdag orkade inte hans hjärta längre. Han somnade för alltid, hemma på vardagsrumsmattan när jag satt och strök honom över ryggen. I exakt samma stund så brast mitt hjärta. Efter några tunga och ledsna veckor började vi ändå fundera på om inte Felix kanske behövde en ny kompis. Han var ju inte van att vara ensam, han hade ju alltid haft Hugo. Återigen hade vi turen att hitta en fantastisk uppfödare denna gången i Västervik. Hon hade några nyfödda frallor och vi fick gärna köpa en av henne. Så i april för 2 år sedan var vi i Västervik och hämtade hem vår nya kille, Bruno. Att vi valde det namnet, det är en liten hälsning till Hugo. Bruno är född samma dag som Hugo somnade in. Och vi brukade kalla Hugo för Bruno när han hade varit och grävt i jorden och kom tillbaka alldeles jätteskitig. Nu är det Felix som kryper upp i knät när man sitter på trappan och spanar, medan Bruno utforskar världen runt vår trädgård. Ibland får man hämta honom på gärdet eller skogen. Det finns ju så väldigt mycket som är spännande. 3 månader efter att Hugo hade somnat in gjorde jag en tatuering på min vänstra underarm. Jag tatuerade in Hugos namn och ett tassavtryck från när han var valp. Jag ville ha Hugo nära och på det här sättet så tänker jag på honom varje dag. Att skaffa hund visste jag skulle göra oss gott. Men jag kunde aldrig föreställa mig i vilken utsträckning det skulle ske. För mig är det bästa sällskapet man kan ha. Valborg med Håkan Hellström. Varje gång jag hör denna låt är jag tillbaka i mina gamla kvarter i Göteborg och får en varm känsla i kroppen. Nu är det dags för mig att säga tack och hej. Tack för att du har lyssnat. Nu ska jag ta Felix och Bruno på en skön promenad hemma i lugnet i Trävattna. På Gåsebacken i Trävattna. Där har jag rotat mig nu. Och där vill jag nog för alltid bli kvar.